Ett fullskaligt krig, specialoperationer, cyberattacker och sabotage. Vi har sett vad Ryssland har ställt till med hittills. Men vad kan Ryssland hitta på i framtiden och vad kan Finland göra för att svara mot de här hotbilderna? Det här diskuterar vi i nyhetspodden idag med Teija Tiilikainen. Teija, vilket är det största enskilda hotet mot Finland just nu?
Kanske det största enskilda hotet trots allt är det att det här öppna kriget mot Ukraina sprider sig. Det finns en väldigt hög spänningsnivå, instabilitet runt omkring oss och i Östersjöregionen. Så att det kan ju inte, man kan ju inte utesluta att det sker någonting sånt här i när områden.
Du lyssnar på nyhetspodden. Mitt namn är Rickard Huso. Mitt emot mig sitter Teija Tiilikainen som är chef för det europeiska kompetenscentret för motverkandet av hybridhot. Och i det här avsnittet av podden får du veta mer om hoten mot Finland och Europa just nu. Och vi börjar med en titt på läget i Ukraina där vi under de senaste dagarna har sett en ukrainsk motoffensiv på rysk mark. Ukraina har enligt uppgift lyckats avancera tiotals kilometer in i Kursk-regionen och Ryssland har då tvingats evakuera delar av den här regionen. Teija, hur betydelsefullt är det att Ukraina nu går in på ryskt territorium på det här sättet?
No, det är ju inte alldeles en ny utveckling i kriget, men kanske med den här intensitetsnivån så är det av ett nytt slag. Ukraina försöker söka instrument med vilka det kan påverka kriget och försvara sig själv och sin suveränitet. Det kämpar hårt på det egna territoriet. Jag ser den här utvecklingen som ett försök att styra de ryska trupperna i viss mån bort ifrån den centrala krigsfronten och förorsaka svårigheter för den ryska armén helt enkelt.
En tolkning har varit att Ukraina med den här operationen också vill visa att det går att slå till mot militära mål också i Ryssland utan att det här kriget eskalerar som många i väst har befarat. Vad tänker du om det här?
Det finns ett visst element av att testa krigets gränser, så jag håller nog med om det.
Samtidigt finns det då hos USA och många stora länder i Europa också en oro för att kriget kan utvidgas. Ser du att det finns fog för en sån här rädsla i väst?
Ryssland testar sina gränser med NATO-ländernas territoriella integritet. Det är fullt medveten om NATOs femte artikel som förpliktar NATO-medlemmarna att försvara varandra i fall av ett beväpnat anfall. Men vad betyder ett sånt här anfall eller angrepp i dagens läge? Kan en massiv cyber eller attacker mot kritiska infrastrukturer bli betraktad som en artikel 5-operation? Ryssland testar sina gränser kontinuerligt.
Det har också talats om att ett sådant ryskt område kunde fungera som en spelbricka för Ukraina om det kommer till eventuella förhandlingar i framtiden om en eventuell vapenvila, ett eldupphör. Vad tänker du om det?
Det är en möjlighet. Det är strategiskt planerat av Ukraina det här. Och som sagt, Ukraina som har haft det svårt på krigsfronten söker sig nya medel för att förstärka sin position.
Och vilken betydelse har det då för Finlands säkerhet att Ukraina fortsätter att försvara sig och hålla positionerna för tredje sommaren i rad nu?
Den här konfrontationen mellan Ryssland, man kunde säga mellan Ryssland och Kina och västvärlden har blivit väldigt stor under dessa tre krigsår. Och det är ju så att Ryssland har tagit enorma risker, men det har också dragit slutsatser att det har varit värt det. Ryssland vill bli en världsmakt, det vill få en central position. Och vad annat har det hänt under dessa tre år än att hela världen, eller åtminstone västvärlden, har varit tvungen att fokusera på Ryssland. Så hur Ryssland drar sina slutsatser, det hur det liksom bedömer sin roll i kriget och det som det har fått ut av det här kriget, det påverkar väsentligt framtidens ryska utrikespolitik och Rysslands politik visar vi västvärlden.
Här i Finland så har ju det som har diskuterats mest under de senaste månaderna gällt vår gräns med Ryssland. En gräns som i praktiken är stängd för tillfället och som man befarar att Ryssland kan komma att utnyttja, till exempel genom att slussa migranter till och över gränsen. Hur reellt är ett sådant här hot mot Finland och andra europeiska länder för tillfället? Det är tillgången.
Ryssland har ju visat att hotet är reellt. Ryssland har ju en gång använt det här instrumentet en gång tidigare redan emot Finland 2015 och 2016 när det insåg att mitt i den stora flyktingkrisen genom att öppna den östra gränsen så kunde det försvåra läget i Finland ännu mera. Det har hjälpt eller stött Belarus att använda det här instrumentet emot de baltiska staterna och Polen, så att det är ett reellt hot att det har börjat med relativt små människogrupper, men beredskap att använda större grupper finns.
I juli så godkände riksdagen en ny gränslag, en undantagslag. Och ett av de här syftena med den här undantagslagen är att signalera att den här typen av hybridoperationer inte lönar sig. Hur viktigt är det att sända den här typen av signaler också via lagstiftning?
Det är väldigt viktigt att signalera att vi är resilienta, vi kan motverka användningen av hybridhoten, för att Ryssland försöker söka medel som skulle leda till svåra politiska situationer i målstaten eller samhället, leda till polarisering av det politiska fältet eller medborgaropinionen, eller visa helt enkelt att regeringen inte är kapabel att fungera, att hantera svåra situationer. Det är ju också fråga om demokratins framtid, och Ryssland vill visa att demokratin är inte ett effektivt sätt att ordna makten, så att det elementet finns alltid med. Så det att regeringen i Finland kunde fatta beslut, sända en signal, och trots att det innehöll väldigt svåra värdekonflikter så få tillstånd beslut var viktigt i den här konflikten, där Ryssland öppet säger att det söker hela tiden kostnadseffektiva medel att försvaga demokratier och grannländer.
Finland har ju i motsats till de flesta andra europeiska länder en lång gräns mot Ryssland. Hur mycket intresse väcker det som Finland gör för tillfället, och hur Finland tacklar till exempel sådana gränsfrågor, upplever du på europeiskt plan?
Det är ju inte bara Finlands gräns, utan det är också EUs yttre gräns. Och till all lycka så har saker och ting utvecklats också inom på EU-planet i den riktning där mer och mer gemensamma lösningar söks för att motverka hybridhoten. Det är ett väldigt bra instrument. Det görs också inom NATO.
Slussande migranter, det är bara ett exempel på hybridhot som kan rikta sig mot Finland eller andra europeiska länder. Under sommaren har vi också sett fall av skadegörelse, till exempel mot en mobilmast, timbrott vid vattenverk och överbelastningsattacker på nätet. Ett hurdant mönster är det som framträder här, Teija Tiilikainen?
Det är ett mönster där stater som använder dessa hotinstrument vill se till att målstaten eller samhället inte kan komma med motåtgärder. Om man gör en beväpnad attack så tar man för givet att det kommer någon slags motreaktion. Det kommer att kosta. Men om man använder sig av cyberinstrument, man skadar kritiska infrastrukturer, så börjar det snarare en process i vår ända. Vi är rättsstater, vi kan inte börja straffa vem som helst utan att känna till eller att ha bevis på gärningsmannen. Så de räknar med det att det tar tid för oss att granska fallet och att komma med motåtgärder, och det utnyttjas. Så det är den gemensamma nämnaren för de här hybridhoten.
Den allmänna uppfattningen är ju att det är rysk påverkan som ligger bakom en stor del av de här olika typerna av hybridoperationer. Men hur säker kan man vara på det här? Hur mycket kan man säga om vem som ligger bakom då utredningarna nu pågår?
Det beror från fall till fall. Att i Europa till exempel så har man bevis för vissa fall, medan andra, i andra så pågår det en process. Men redan det att Ryssland öppet har sagt, och liksom det finns i ryska officiella dokument att Ryssland tycker att det har rätt att använda hela den här skalan av medel, för att det utgår ju från att Ryssland försvarar sig själv, sina värderingar emot en fientlig västvärld.
Och hur ska väst, Finland inkluderat, svara mot den här typen av hybridoperationer? Ska man svara med samma mått?
Det är väldigt viktigt att när en målsättning i de här operationerna är faktiskt att styra oss att göra kompromisser från våra värderingar. Att vi håller oss till våra värderingar, men trots det så bygger vi en samhällelig resiliens, så som vi kallar det. Så att det finns samarbete med privata sektorn, det finns samarbete med medborgarorganisationer. Alla behövs i den här hotomgivningen att fundera på att hur vi kan vara resilienta på individnivån, på den lokala nivån, på den statliga nivån. Och så när du sa att ska vi attackera på samma sätt, så vi har också vissa mera proaktiva medel som vi kan använda, och det brukar vi göra på EU- eller NATO-nivå.
Om man då tänker på veckans nyhetsskörd, så fick vi igår höra att Kina då medgav att det var ett skepp från Hongkong som av misstag hade skadat elkabeln Baltic Connector mellan Finland och Estland. Det här är ju ett fall också som har väckt mycket uppmärksamhet. Var det en överraskning att den här nyheten kom?
Det var nog inte en direkt överraskning, men hur kan den här processen framskrida och de här diskussionerna, var det ett misstag eller var det kanske avsiktligt? Det är säkert sånt som ännu här granskas, och det är viktigt också att man får bevis på gärningsmän eller aktörerna, att man ritar bättre den här bilden av hur liksom fientliga stater kan använda sig av dessa instrument mot oss. Det hjälper oss att försvara oss med alla möjliga medel.
När det gäller hybridhot så har jag ibland en känsla av att det kanske finns mer kunskap om det som sker än vad som kommuniceras utåt. Borde man tala mer klartext om vilka hot vi har att göra med och vem som kan tänkas ligga bakom?
Jag tycker att den här öppenhetsgraden med vilken den politiska ledningen eller politiska eller säkerhetspolisen eller våra myndigheter talar om dessa saker, så öppenheten har nog ökat. Man behöver bara gå tillbaka 5-10 år när vi inte gärna nämnde stater till exempel innan det var bara i exceptionella situationer. Så jag tycker nog att vi är på väg i rätt riktning. Och det är ju bara genom att få den rätta informationen medborgarna kan få den rätta bilden av risker.
Säkerhetsläget i Europa har ändrat. Det är säkert alla överens om, men analysen av hur mycket det här säkerhetsläget har ändrat och vad det innebär, så den varierar. Tidigare underrättelsechefen och Europaparlamentarikern Pekka Toveri skapade rubriker tidigare i sommaren då han konstaterade att Finland i praktiken är i krig, med hänvisning just till de här hybridåtgärderna och sabotagen som riktar sig mot Finland. Och min fråga är, var går gränsen mellan krig och fred i hybridhotens värld?
Det är väldigt svårt att dra den gränsen och definiera den gränsen, men vi som rättsstater så tar de internationella avtalen som utgångspunkt, och det är på nivån av internationella regler, på nivån av också EU och NATO-regler, där man gemensamt tillsammans definierar det som krig idag innebär, för att krig ger stater rätt till att försvara sig själva också med militära medel, så det är ingen småsak.
Vi har nu diskuterat hot som överbelastningsattacker, GPS-störning, sabotage. Det här är ju irriterande, också ibland farliga typer av påverkningsförsök, men också rätt förutsägbara fenomen som vi har fått vänja oss vid. Men finns det sådana hot mot Finland och övriga Europa som inte följer tidigare mönster, som vi kanske inte ännu riktigt vet om vad det kan vara, och vilka typer av hot kunde det vara?
Jag tycker att ett av de största hoten är det som pågår utanför Europa nu, när Ryssland och Kina målmedvetet söker partnerskap från afrikanska stater i Latinamerika, som skulle stödja sina målsättningar i att försvaga västvärlden. För att det är den verkligen svåra stora bilden. Västvärlden, som vi vet, för länge har vant sig vid att kunna vara, spela en stor roll när det gäller att definiera den internationella ordningen, institutioner och normer. Se till att våra värderingar, demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter spelar en nyckelroll på den nivån. Nu håller vi på att förlora det här spelet och den här ledarpositionen håller på att glida i riktning av andra stater. Och det är ju också under det här Ukraina-kriget så har både Kina och Ryssland sett till att deras förklaring av krigets ursprung vinner gehör till exempel i Afrika. Så vi kommer att ha det här emot oss en dag och den dagen kommer ganska snart.
Tack för den här analysen, Teija Tiilikainen, chef för det europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Mitt namn är Richard Husu, producent för Nyhetspodden är Ami Lassila. Fortsätt lyssna.
Tack.